kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson och producent och tekniker för programmet. Ja, nu ska vi börja en ny omgång och Håkan Sundliden ska ha då bibelförklaringar över Galaterbrevet. Och är det så att du vill höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Alltså det här är då första programmet i Galaterbrevet och så då nummer 1.
Välkomna då till Värnamo kyrka den här tisdagskvällen som känns som en extra spännande kväll måste jag säga. Och att den är lite extra spännande det beror på att vi ska börja med Galaterbrevet. Vi har ju gått igenom några bibelböcker tidigare. Matteus evangeliet vers för vers. Och Jakobsbrevet, några versar i Markus evangeliet och i Apostlagärningarna. Men nu så har turen kommit till Galaterbrevet. Och det är ett väldigt spännande brev. Så att jag hoppas att ni också ska tycka det efter första gången nu som vi gör en introduktion. Jag vågar inte lova att vi hinner med så mycket text. Erfarenheten säger mig det att introduktionen kan kräva sin tid också. Och det är ju viktigt att man får saker och ting i sitt sammanhang. Särskilt när man håller på med bibeltexter. Vi ska börja med att vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får komma till dig. Att vi har möjlighet att komma till dig genom ditt ord och genom bönen. Genom din heliga ande. Tack för att du inte är långt borta utan du är närvarande. Och tack för att du inte vill dölja mysteriet. Du vill inte att det ska vara fördolt vem du är eller vad du har gjort, utan du vill uppenbara det för oss. Vi ber att du ska vara närvarande och verka ibland oss. Inte bara på ett sånt sätt så att vi förstår vad texterna vill säga, utan också på ett sånt sätt så att du kan verka genom ditt ord ibland oss. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jag tror inte att det går att överskatta bibelordet eller Guds ord. Därför att mer och mer tycker jag det blir tydligt med åren att Guds ord, alltså bibelordet, det är inte bara ett ord om Gud. Utan det är ett ord ifrån Gud. Att man faktiskt när man läser det här inte bara studerar en text. Utan att man genom texten så att säga lär känna Gud själv. Då kan man ju alltid säga, ja men det går att tolka ordet på många olika sätt och det har vi ju förstått att det här kanske vi inte kan lita på och det där talar till någon men inte till någon annan. Men det är därför som vi är så beroende av den heliga ande. Men ordet, det står skrivet som det står skrivet. Men varje människa som läser i bibelordet och varje människa som lyssnar, lyssnar ju på sina egna villkor. Och varje människa är beroende av att den heliga ande verkar. Vi befinner oss på olika stadier så att säga. En del kanske aldrig har läst Bibeln tidigare. Andra har läst den hur många gånger som helst. Och ändå hur många gånger som helst ändå så kan man gör nya upptäckter hela tiden när man läser Guds ord. Jag måste säga det att jag läser väldigt gärna i Bibeln. Nu har jag ju den glädjen att jag får vara förkunnare och predikant så att jag måste ju läsa Bibeln och förbereda predikningar och undervisningspass och sådant. Men det är en fröjd att fördjupa sig i ordet, för nästan praktiskt taget varje gång så hittar man nya saker, får nya dimensioner och nya tilltal. Man kan ju tänka sig annars mänskligt sett att ju mer man läser desto mer förtrogen man blir med det, desto mindre kommer man upptäcka för det blir självklart till sist. Men så är det verkligen inte, det är precis tvärtom. Det var så jag blev kristen förresten. De flesta människor blir kristna genom att man har någon god vän som berättar för dem om Jesus. Eller man diskuterar och samtalar. Man kommer in i ett kristet sammanhang. Man smittas av den kristna tron. Men så var det inte för mig, utan jag var på konfirmationsläger. Jag var 13 år gammal, så det är några år sedan nu. Det var 1965, för den som vill räkna. I alla fall så var jag 13 år gammal, vi var på ett läger. Och det var 4 veckor långt läger, och den sista helgen då, precis innan konfirmationen, vi skulle konfirmeras på lördagen, och på fredagkvällen, sista passet, så säger prästen till oss: nu vill jag att ni går tillbaka till era rum, och så får ni söndagens text som jag ska predika över med er, och så ska ni skriva en liten, ett litet utkast, en liten predikan om den här texten. Varsågoda, nu kan ni gå på en gång, och så lämnar ni in det så fort som möjligt. Ja, vi gick ut till våra rum, och den texten som var då, det var en Matteus text där Jesus säger att porten är trång och vägen är smal. Det är många som går fram på den breda vägen och inte hittar fram till målet. Och det är få som går på den smala vägen. Men de som går på den smala vägen, de ska finna livet. De ska finna själva livets mening. Men jag kunde nog inte tänka abstrakt på den där tiden. Man gör kanske inte det i den åldern. För jag minns så väl att jag såg bilder framför mig på de här dammiga vägarna i Galileen som man hade sett planscher på i söndagsskolan och sånt. Och jag kunde inte begripa vad det var för väg, och hur skulle jag kunna veta någonting om den vägen för övrigt. Och tiden gick ju, det gick en halvtimme och det gick över en timme. Jag hade inte skrivit en rad. Och jag förstod att de andra kamraterna hade börjat lämna in sina bibelutkast eller sina små predikningar. Och jag var ju nyfiken på vad de hade skrivit, men kände att jag var i ett väldigt underläge, inte bara i förhållande till texten utan också i förhållande till kamraterna. Och efter ett tag så blev det riktigt jobbigt. Om jag någon gång har, att jag har haft dåligt självförtroende, inte minst i de åren, det vet jag. Men är det någon gång som jag har varit nära att känna panik eller ångest, så var det här läget. Om jag åtminstone haft en ledtråd. Men icke. Så när det hade gått lång tid och jag kände på mig att tiden hade gått ut för länge sedan, så gjorde jag det som jag inte hade planerat. Jag sa: gode Gud, om du finns, så visa mig vad det här betyder. I samma ögonblick så var det som det drogs bort i täckelse. Och som om jag såg in i den himmelska världen. Jag tyckte jag såg för mitt inre Jesus gestalten som lutade sig emot mig och som visade mig precis vad det betyder. Och om den stunden varade 20 minuter eller 2 sekunder har jag än idag ingen aning om. Det blir så, vet du, när den heliga ande blir så närvarande, eller man upplever evighetsperspektivet, så försvinner all tid. Och jag förstod så pass mycket så att jag efteråt kan säga att Jesus visade mig att han är vägen. Ungefär jag brukar tänka på det när vi har begravningsgudstjänsten, om man läser det här ordet från Johannes 14. Era hjärtan var inte oroliga, tro på Gud, tro också på mig. I min faders hus finns många boningar. Om så inte vore skulle jag säga att gå bort för att bereda rum för er. Och om jag än går bort så ska jag komma igen och ta er till mig. För jag vill att där jag är, där vill jag att också ni ska vara. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas svarade honom: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och där sitter jag som en tonårsgrabb och bara får det där klart för mig. Att Jesus är vägen. Och att jag kan slå följe med honom. Att jag kan bli en kristen. Att jag kan ge mitt liv till honom. Och jag gör det. Och jag skriver ner det här predikutkastet. Jag har faktiskt ingen aning om vad jag skrev. Kanske lika bra det, jag vet inte. Men det skulle varit intressant att läsa det där utkastet nu. Men det går väl inte. Och så skrev jag ner hela predikan. Jag minns att jag skrev det i ett streck. Sida upp och sida ner. Och precis i samma stund som jag satte punkt, så öppnade dörren och kom prästen. Jag ska inte säga att han var irriterad, men han undrade: varför har inte du lämnat in något? När han knappt är meningen färdigt, så sa jag: nu är jag färdig och nu förstår jag precis vad som menas med det här. Och jag har gett mitt liv till Herren. Jag ska vara hans lärjunge och jag ska undervisa andra om det som han har visat mig. Han kommenterade inte någonting, han bara tog det där och så var inte mer med det. Sen skulle det komma och dröja ytterligare, i ärlighetens namn, ytterligare 5 år närmare bestämt innan jag vågade bekänna mig själv som en kristen. Innan jag vågade tro att jag verkligen var ett Guds barn. Att jag hade slagit in på vägen, det visste jag. Och jag började läsa Nya testamentet efter den här upplevelsen, får man säga. Och jag fick en bibelläsningsplan av prästen när jag kom hem. Så man läste några versar varje dag. Och det gjorde jag. Och det gjorde jag i 5 år utan att begripa särskilt mycket. Men jag hade svårt att ta till mig att jag verkligen var en kristen. Att jag verkligen var accepterad utav Gud. Men det kom så småningom. Men därför betyder just bibelordet väldigt mycket för mig. För det var genom bibelordet som jag mötte Jesus. Och det är också genom bibelordet som jag finner vägledning. Det är genom bibelordet som jag finner beskydd. Som jag hittar trösten som vi alla behöver. Ja, allt det vi behöver egentligen finns i Guds ord. Och ju mer man tränger in i det, som sagt, desto rikare blir det. Ni vet att det finns en gammal prost, får man uttrycka sig så, som heter Bengt Pleijel. Han är ju pensionerad nu sedan många år. Han sa vid något tillfälle att om jag läser i bibelordet och bär det inom mig och utvecklar det som en livsstil, så kommer jag så småningom att upptäcka att det inte är jag som bär ordet, utan det är ordet som bär mig. Och det är så sant som det är sagt. Galaterbrevet som vi ska gå in på, det är ett underbart brev, men det är ganska svårt att förstå, tyckte jag när jag läste det. Nu har jag djupstuderat det här, och det är det vi ska ägna oss åt, och vi ska fördjupa oss i Galaterbrevet i de här 6 kapitlen. Ett skäl till att jag tyckte tidigare att det var svårt, det var det att här talas så mycket om lagen och om laggärningar. Och det där är någonting som jag har brottats med. Jag hade inte någon som undervisade mig om vägen. Och det kan man ju tycka är skräp. Och jag säger det till dem som jag kan tala till nu på olika sätt. Att jag vill gärna liksom vara med och bidra till att man kan hitta vägen. Och det är därför vi har de här bibelförklaringarna också. För ingen ska behöva vara okunnig om vägen. Utan om man vill veta vägen och hitta vägen och vandra vägen, så ska det också finnas möjligheter att få del av det som är kyrkans undervisning, som är det som vi kristna lever utav. Men jag tyckte inte att jag hade det i alla fall. Eller om det var det att jag inte vågade fråga, eller hur det nu kom sig, va? Men det kan man beklaga. Men å andra sidan så har det ju tvingat mig till att läsa bibelordet. För det är ju där jag har fått leta efter svaren. De svar som jag själv har frågat efter. Och en sån där sak, förutom att man ska vara viss om sin frälsning, det är att när man väl blir viss om att man är en kristen och man vill vandra som en kristen, då är det ju det här med anfäktelserna, otillräckligheten, viljan att vara en god kristen, mitt förhållande till lagen och så vidare. Och det finns ju många förmaningstal, särskilt i Paulusbreven, och kanske synnerhet här i Galaterbrevet, som gör det svårt ifall vi har ett förhållande till lagen som inte är rätt och riktigt. Och det är lätt att få ett sådant förhållande, ett oriktigt förhållande till lagen, tyvärr. Och jag har insett det nu med åren, att på den tiden så var det kanske ännu enklare att hamna i den här lagiskheten, som vi säger. Av det enkla skälet att det har hänt en hel del inom exegetiken, inom bibelutläggningen de sista, vill säga, 15 åren ungefär. Och inte minst när det gäller Galaterbrevet. Därför att det som har hänt är att vi som kristenhet i allmänhet vi har fått omvärdera vårt förhållande till det judiska folket. Och jag tror att det har att göra med, till stor del har att göra med andra världskriget. Och det fruktansvärda som hände då. Det var på något sätt som en kulmen på kyrkans antijudiska hållning. Hitler, han var ju inte främmande för att ta kyrkan i anspråk för att rättfärdiga sin utrotningsförsök av det judiska folket. Men när det här uppdagades efter andra världskrigets slut, så tvingas, och inte minst det andra skälet, när judarna kommer tillbaka till Israel. För staten bildades 1948 efter andra världskriget. De här två sakerna tillsammans gör att vi måste ställa oss frågor som: oj då, har inte Gud övergivit sitt folk? Hur kunde han rädda sitt folk? Hur kunde han få dem tillbaka till Israel? Ska han nu välsigna det judiska folket igen? Men om det är på det sättet att judarna fortfarande är Guds folk, hur ska vi då förstå alla löftena som är till judarna här i Jesaja och i Saltaren och Jeremia och överallt vart det är? Och så har hela den västerländska kristenheten i synnerhet fått omvärdera sitt förhållande. Och man har nog kommit dithän, inte bara dithän att det judiska folket är Guds utvalda folk, utan man har också förstått att vårt förhållande till Gamla testamentet, vårt förhållande till Toran, måste omvärderas. Och man har börjat läsa till exempel Galaterbrevet på ett sånt sätt som man inte har gjort tidigare. För tidigare så läste man, inte minst i våra sammanhang, eller särskilt i våra sammanhang förstås, så läste man: ja, rättfärdiggörelsen genom tron, ja, det var precis vad Luther sa, att det är det som är det viktiga. Och så läste man så att säga det här med Luthers glasögon på ett sånt sätt, så att man kan nog säga att man gjorde Paulus till lutheran. Och så tyckte man att ja, men han var en god lutheran, Paulus. Men nu när vi fick omvärdera då på 50, eller egentligen slutet på 60-talet, så började den där omvärderingen bli synlig. Då så inser man det, ja, men Paulus, han var ju jude. Vad innebär det att han var jude? Jesus var ju också jude. Ja, men då måste ju han ha levt under lagen. Då måste han ha följt sabbaten. Eller gjorde Jesus med matföreskrifterna? Han hade ju en hörntofs på sin mantel, precis som alla goda judar. Och så öppnas det versar på ett helt nytt sätt. Och så ser man sambandet med det judiska folket och med skrifterna. Och det här tror jag är jätteviktigt. Vi ska komma ihåg att Nya testamentet, det ställdes ju samman kanske 300 år efter Jesus. De första kristna hade inget Nya testamente. Och utan det de hade, det var ju skrifterna, det vill säga det vi kallar för Gamla testamentet. Så de hade ett förhållande till Gamla testamentet, plus att de hade Jesu undervisning och apostlarnas vittnesbörd och den helige andes utgjutande, den helige ande som hjälpar den att förstå hela Gamla testamentet och hela sitt sammanhang på ett sätt som de inte hade förstått tidigare. Jag sa i slutet på 60-talet började man göra de här omvärderingarna. Det var en, jag tänker särskilt på en exeget som heter Sanders. Vad han heter förnamn vågar jag inte säga, men det står i kommentarerna E.P. Sanders. Han var ju revolutionerande när han förmedlade just de här tankarna. Och det diskuterades livligt i slutet på 60-talet, början på 70-talet, hur man skulle förstå honom. Och det är en av de kommentarerna som jag har läst och använt när jag gått igenom det här. Sen har det då ändrat sig mer och mer åt det här hållet. För min del så gick det här upp för mig, ja, nu vågar jag inte säga året, men jag skulle tro att det kan ha varit i mitten eller slutet på 80-talet. Jag vet inte om det låter länge sedan, men jag tycker att det är inte så länge sedan, men det är ganska länge sedan. Åren går som bekant. Och då var Göran Larsson, han prästen från Västergötland som var direktor nere vid Jerusalem under många, många år, och som är oerhört kunnig. Han hade en föreläsningsserie på Kronobergs folkhögskola. Och jag var inte närvarande där, men det handlade om judendomen och farisismen och sånt, va. Och det här väckte viss uppståndelse. Det väckte så pass mycket uppståndelse så att jag skaffade kassettbanden. För det var sånt man hade på den tiden. och lyssnade igenom kassettbanden. Och det förändrade min syn. Och jag fick upp ögonen för det här. Och jag skaffade Sanders bok och även någon annan bok och så. Va? Och sen har det liksom vänt på något sätt. Men det är ju inte alla som kanske har fått vara med om den resan. Utan jag inbillar mig att många, inte minst äldre kristna, sitter kvar i det här med lagiskheten. Och man brottas med sin förståelse av lagen och hur vi ska förhålla oss till lagen. Det är vad Galaterbrevet handlar om. Och det är oerhört radikalt och tydligt. Det viktigaste med Galaterbrevet, i enlighet med det som jag har sagt här nu, det viktigaste med Galaterbrevet är att komma ihåg att det är skrivet till hedna kristna. Det är skrivet till hedningar och hedna kristna. Och det är när man tidigare har läst det som om Paulus adresserade judar och judekristna. Och Paulus vill liksom bryta med den judiska tron. Så har man läst det tidigare. Nu när man ser att det är skrivet till hedningar, så ser man precis tvärtom. Att Paulus är mån om att hålla sambandet med den judiska tron. Så han är inte emot lagen, han är för lagen. Men han vill att vi ska förstå den på rätt sätt. Fast innan, som sagt, så har vi uppfattat det som att Paulus är emot lagen. Han utvecklar ju ett visst motsatsförhållande till lagen när man kommer till Romarbrevet, som är skrivet ett antal år senare. Men i Galaterbrevet, som är skrivet tidigt, så finns inte det motsatsförhållandet. Utan det har vi läst in. Men det ska vi inte läsa in nu. Och jag tror att jag kommer att påminna ganska många gånger om att det här är skrivet till hedna kristna. För det behöver vi påminnas om, och det bör man ha helt klart för sig. För att annars så riktar man en del av de här tillrättavisningarna som finns i Galaterbrevet, och riktar man dem mot judar. Och så tänker man inte på att de är faktiskt riktade mot hedna kristna. Det är stor skillnad. Men det är sånt som vi kommer att upptäcka allt eftersom. Det är gott att se er här, som sagt. Och jag måste nog göra en liten bakgrund också till det här, på så sätt att vi har ju nu haft bibelförklaringar i ett antal år. Vi har gått igenom, som jag sa, Matteus evangeliet, och det var inte gjort i en handvändning. Och vi har gått igenom Jakobsbrevet, och vi har gått igenom en del annat. Tanken, den bakomliggande tanken med hela det här, som jag hoppas ska kunna orka med och fortsätta ytterligare några år, det är det att gå igenom Nya testamentets böcker i kronologisk ordning. Alltså i den ordningen som händelserna utspelar sig. När du tittar på Nya testamentets böcker, så är de ju inte ordnade i tidsordning, så att Matteus skrevs först och sen skrevs Markus och sen skrev Lukas och så vidare. Och inte ens breven är i den ordningen, utan det är helt andra kriterier som har bestämt ordningen i Nya testamentets böcker. Utan de finns här, ser man ett kronologiskt perspektiv, så är de lite huller om buller. Och det är en av svårigheterna när man läser breven. Som jag sa nu, Galaterbrevet och Romarbrevet. Det står saker i Romarbrevet som är en utveckling av det som han skrev i Galaterbrevet. Man måste läsa det i ordningen. Läser man det i andra ordningen, eller förstår det i andra ordningen, så blir det ju fel. Om man läser Romarbrevet och så förstår man det, och så går man till Galaterbrevet, så är det någon sorts förkortning av alltihopa i Galaterbrevet som tillför ingenting nytt. Men om man läser åt andra hållet, då blir det begripligt. För då förstår man Galaterbrevet, och sen så får man en fortsättning i Romarbrevet. Och så här är det ju med alla Nya testamentets böcker egentligen. Så det vi har gjort, och det var därför vi började med Matteus, inte därför att det nödvändigtvis är skrivet först utan Nya testamentet, men det handlar ju ändå om Jesus. Det är utgångspunkten. Sen kan det ju dessutom vara så att, och det sa jag när vi gick igenom Matteus evangeliet, att Matteus evangeliet är skrivet utav Matteus, utav Levi son Matteus, den här publikanen som Jesus kallade till att följa honom. Och det är mycket troligt att lärjungen Matteus gjorde sina noteringar. Och de noteringarna, för han var ju van att hantera papper och penna. Han var ju publikan, tullindrivare, och höll reda på räkenskaperna och kunde skriva och tänka logiskt. Han gjorde säkert sina anteckningar, kanske till och med medan Jesus levde. Och i synnerhet strax därefteråt. Men det var ju inte samma sak som Matteus evangeliet. Det var ju kärnan, det var ju början på Matteus evangeliet. Sen har han ju byggt på det så länge han levde, och så kanske det är några av hans lärjungar i sin tur som har fyllt på med berättelser. Så därför så när man hör att Matteus evangeliet är skrivet kanske till och med vid 70-talet, så är det både sant och falskt. Ja, slutprodukten kanske var färdig vid 70-talet, men han började skriva det på 30-talet. Dessutom så är det mycket som talar för att Matteus är skrivet på hebreiska eller arameiska, och det var ju det språket som Matteus talade, eller det som Matteus hanterade. Så det vittnar ännu mer om att det är så ursprungligt. Man tror alltså att det är Matteus evangelien som vi har, som är på grekiska, en översättning från hebreiskan. Om det är sant eller inte vet vi inte, utan det är mera som teser. Det finns så mycket i Matteus texten som vittnar om att det har hebreiskt eller arameiskt ursprung, så att man tror att det är på det sättet. Och därför började vi med Matteus som den första av Nya testamentets böcker. Och vi gick grundligt igenom, för vi vill lägga en god grund så vi kan se hur Jesus faktiskt undervisade, vad han gjorde, vad han sa, hur han levde. Och så kom vi till hans död och hans uppståndelse och så. Sedan så skulle man ju kunna tänka sig att vi fortsatte med apostlärningarna 1. Nu gjorde vi inte det. Och det gjorde vi inte av det skälet att jag ville snabbt komma in på Jakobsbrevet. För Jakob var den första föreståndaren i församlingen i Jerusalem. Ja, förutom då apostlarna som naturligtvis hörde till Jerusalems församlingen också. Men den första, ska jag säga, som insattes som föreståndare efter apostlarna. Och hans undervisning på samma sätt. Han hade sin undervisning i Jerusalem. Jakob alltså, i Jerusalem, år efter år efter år. Förmodligen en ganska enhetlig undervisning, för det var ju viktigt att alla nykristna, och då talar vi om judekristna, judar som har blivit kristna, att de fick samma undervisning. Så den fixerades, kan man säga, den undervisningen, och det är den vi har i Jakobsbrevet. Och i Jakob talas det ganska mycket om tro och gärningar. Någonting som var jättejobbigt för Martin Luther. Och säkert har varit jättejobbigt för många kristna i vår tid. Det står att tron utan gärningar, den är död. Men då måste man ha det här klart för sig. Att han skriver i ett judiskt sammanhang. Där tro överhuvudtaget inte finns utan gärningar. Det är tro och gärningar är samma sak. Två sidor av samma mynt, så att säga. Han skriver ju det också, Jakob, i sitt brev. Att visa mig din tro utan gärningar. Det går ju inte. Så ska jag genom mina gärningar visa dig min tro. Så därför så, eftersom det var kopplat då till den judiska bakgrunden och till gamla testamentets skrifter och förståelsen av gamla testamentet, så tog vi det på direkten där. Sedan så kompletterade vi då i Markus evangeliet. Det fanns några versar i Markus som inte finns i Matteus. Det mesta finns ju i Matteus. Och sen börjar vi på apostlärningarna. Och nu har vi gått igenom apostlärningarna till och med kapitel 14. Och när vi kommer till kapitel 14-15 i apostlärningarna, då befinner vi oss i den situationen när Galaterbrevet skrivs. Och det som har hänt då, det är att nu börjar icke-judar komma till tro. I sådan omfattning. Så att här måste man förklara sitt förhållande till den judiska tron. Och Paulus har för avsikt att förklara det. Och det är det vi ska gå igenom då under ett antal gånger. Det är 6 kapitel, och man kan ju fråga sig hur många gånger det tar att gå igenom det här. Och vi ska väl inte göra det onödigt långt, för vi ska gå igenom många bibelböcker. Men jag tror det blir svårt att komma under 15 gånger faktiskt. Så det har vi som en sorts mål. Men vi ska inte hasta igenom det, utan vi ska som sagt göra det här grundligt. Jag ska säga det också, för det var en tanke från början när vi började med det här, fast det har vi inte gjort så. Det var en tanke nämligen att jag skulle ha bibelförklaringen, och sedan efter det så skulle det vara samtal. Då skulle vi gå ner och så skulle vi dricka kaffe här nere i kryptan. Och så skulle vi samtala om det vi har gått igenom. Med frågor och svar och sånt. Det har vi aldrig gjort. För efter 60 minuter då är åhörarna så trötta. Så då en kopp kaffe hade kanske kunnat gått. Men så mycket mer har nog inte gått. Så att det har inte blivit av. Men vi måste ju ändå ha den öppenheten att man kan ställa frågor. Och om inte annat så kan du ju skriva ner frågor och vi kan ta det efteråt, eller du kan skriva ner på lappar, eller du kan ringa eller vad som helst, va? För det här är en viktig del, att när det är saker och ting som jag inte förstår i Guds ord, och särskilt om det är sånt som jag brottas med i mitt eget liv, så är det viktigt att man får samtala om det. För att även om vi är noggranna när vi går igenom bibeltexterna, så är det ju ett fenomen att ju noggrannare man är, desto mer frågor kan det bli. Det är inte bara att man klarar ut mycket, utan man ställer till det också lite grann. Och så tror jag den helige ande verkar också. Så det vill jag att ni ska känna, att ni har den möjligheten. Och för er då som får del av det här på annat sätt än på direkten så här. För det här sänds ju i radio på måndagkvällarna. Och jag vet att det är ganska många som lyssnar på radion som inte är här. Så finns det ju utlagt på internet. Och där vet jag också att det finns människor som laddar ner ifrån internet. Det står www.bibelforklaring.nu. Och likaså finns ju mina utkast skriftligt, så att ni kan få del av det. Så det är en del av det hela. Jag tycker ju att om man ändå tar sig tid och går igenom det här ordentligt, så kan vi väl se till också att vi dokumenterar det. För det är ju det härliga. Inte att jag är inspirerad, eller att jag tycker att nu är det här inne och nu är det här viktigt och nästa år så är det inte det. Det är inte det viktiga. Utan det som är så stort med det här, det är ju att bibeltexten är ju densamma om 20 år. Alltså borde en sån här bibelförklaring kunna vara användbar om 20 år också. Det är rätt bra att vi dokumenterar det ordentligt. För Guds ord är alltid aktuellt. Det är inte trendigt att gå igenom eller att läsa Bibeln eller att gå igenom bibelordet. Det är inte en trend, det är inte en fluga som kommer och försvinner. Utan Guds ord består längre än vad jorden kommer att bestå. Himlar och jord skall förgås, säger Herren. Men mitt ord skall bestå. Så därför så har vi gjort det lilla merarbete som det är då att dokumentera det ordentligt. Så det kan vara bra att veta. Ja, nu ska vi se här. Nu har jag skrivit upp här att vi skulle säga någonting om hedna missionen ytterligare. Det alltså hör till bakgrunden här nu. Om vi går till apostlagärningarna, kapitel 6. Så ska vi se där att där finns början på ett litet bekymmer, får man väl säga, i den första kristna församlingen. Och det är orsakat utav spänningar inom församlingen. Alltså jag ska säga det att när vi kommer till apostlagärningarna 6, då befinner vi oss, låt säga att pingstdagen skulle ha ägt rum år 33. Låt säga att Paulus blev omvänd år 34, kanske 35. Så skulle det här vara alltså på ett ganska tidigt stadium. Det skulle kunna vara år 33-34. Då står det i Apostlagärningarna 6, vers 1, att vid den tiden då antalet lärjungar ökade. Och då ska ni komma ihåg att på pingstdagen så var det ju 3000 som hade kommit till tro. Och om 3000 kom till tro på pingstdagen i Jerusalem, då kan ni ju tänka er effekterna i Jerusalem. Då är det ju inte för mycket tänkt om man tänker att ytterligare några tusen har kommit till tro på ganska kort tid. Och vid den här tiden, då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna. Så här finns alltså två stycken grupperingar i församlingen. De grekisktalande och de infödda judarna. Och de grekisktalande var också judar. Men ett judan hade levt i förskingringen, i diasporan, i hundratals år. Så judarna var spridda över hela dåtida världen. Inte minst ner mot Afrika, men även upp emot nuvarande Turkiet och bra bit in i Europa också. Det fanns judar och synagogor praktiskt taget överallt. Många av dem flyttade så småningom tillbaka till Jerusalem. Eller besökte Jerusalem och blev i Jerusalem under längre eller kortare tider i samband med firande, högtider och sånt som man firade vid templet. För det var ju en ständig vallfartsort. Och man kan tänka sig att många kristna kanske flyttade till Jerusalem och var med i församlingen där. Så då hade du alltså en grupp grekisktalande judar i församlingen i Jerusalem som inte hade samma förhållande till templet som de andra hade haft. Som hade vuxit upp där och som barn hade ständigt och jämt rört sig på tempelområdet. Som hade hört allting om templet och templets offer och allting som är förknippat med templet. Som hade sett översteprästerna och fariseer och skriftlärda och som levde med det här helt enkelt väldigt intensivt. Som hade ett förhållande till Toran, till den judiska lagen. Till skillnad mot de här grekisktalande som var inflyttade. Som naturligtvis på något sätt tillhörde det här och iakttog det också, men inte hade levt med det lika intensivt. Det finns ju bara ett tempel, det var i Jerusalem. Så många hade ju vuxit upp utanför tempelkulten, om man får uttrycka det så. Och det här märktes säkert i den här församlingen. Sen var det ju så också, det är ju det som är det akuta problemet här. Det står att de grekisktalande judarna klagade på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Man hade ju ganska snart ordnat det på det sättet att i församlingen skulle ingen lida nöd. Så där såg man till att ingen led nöd. Och här var ju en kamp för överlevnad när det gällde mat och sånt på den tiden. Och särskilt ifall det handlade om änkor som inte kunde försörja sig själva. Och då hade man tagit om hand om dem. Men här så tyckte man att de inte hade blivit rättvist behandlade helt enkelt. Jag tror inte att det var så där väldigt orättvist. Det kanske var, utan det var nog mera attityder och hållningar och sånt. Att ska de komma hit då? Och leva på vår bekostnad. Och ni vet hur det kan låta. Men här finns alltså den spänningen. Nu står det inte här att församlingen delar sig. Och det är också så att de var allihopa judar som förenade dem. Men en av de här var Stefanus. Ni känner till historien när man kommer till tredje versen. Då säger apostlarna att man ska utse 7 män som har gott anseende och uppfyllda av helig ande. Som då ska ägna sig åt den här uppgiften och se till att det här blir löst på ett bra sätt. Vers 5, alla tyckte det var ett gott förslag. Och då valde de Stefanus och Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Alla de där var ju diasporajudar. Alla de här var inflyttade. Så det var ju ett smart drag på så sätt att då vägde man ju upp deras orättvisa i och med att de fick 7 stycken män som ägnade sig åt det här. Men det la sig inte riktigt den här oron, utan tvärtom så blir det så att Stefanus grips. Och han blir ju martyr, som ni vet. 7 kapitel kan vi bläddra förbi tills vidare. Och kommer till 8 kapitlet. Då när Stefanus stenas till döds. Accepteras helt enkelt inte av befolkningen i Jerusalem. Eller av de inblandade. Det är kanske inte befolkningen i Jerusalem var fel sagt. Men de som har provocerat fram det här spänningen eller våldet. Och då står det att han stenas till döds. Och där fanns också Saulus, eller Paulus. Och han gillade detta. Och så kommer det i vers 8:1. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Där har du början till hedna missionen. Och den är alltså inte planerad. Faktum är att församlingen i Jerusalem har aldrig tänkt tanken på att de ska missionera några hedningar. De har inte planerat det. Därför de tänkte sig som så att när Messias har kommit till det judiska folket, till Israels folk, så har han kommit för att upprätta Israels rike och själv regera. Nu hände ju inte det riktigt med Jesus. Så på himmelsfärdsdagen, alltså när Jesus efter uppståndelsen lämnar den här jorden, så säger hans lärjungar i Apostlagärningarna 1: har nu tiden kommit för att du ska upprätta riket? Det var deras väntan. Och de första kristna, de väntade på att Jesus skulle komma tillbaka när som helst. Och när Jesus kommer tillbaka, då upprättas riket. Då ska, för att citera Paulus från Romarbrevet, då ska hela Israel bli frälst. Sen ska missionen till hedningarna komma. Men inte förrän dess. Så de dröjde kvar i Jerusalem. Hårdnackat, höll jag på att säga. De bet sig fast i Jerusalem. Och de var helt införstådda med att betjäna de judiska. Och de judekristna var ju inte skilda från den judiska tron eller judiska sammanhanget för övrigt. Utan betraktades inte bara då. Utan vågar nog påstå nästan 150 år som en sekt inom judendomen. Och Paulus, när han skriver Galaterbrevet och för alla de andra breven också, där är man ju väldigt mån om att stryka under att det inte är frågan om en ny religion, utan att det är uppfyllelsen av den judiska tron. Sen att det sprack, om jag säger så, i slutändan, det är en annan sak. Men hållningen var den att hålla ihop det, och det är väldigt tydligt i Galaterbrevet. Så därför har vi läst Galaterbrevet helt fel när vi säger att det här är så lagiskt och det här är bara för judarna och här pratar de om omskärelse och så vidare. Och så associerar vi det med judarna och tänker inte på att det som Paulus är emot i Galaterbrevet, det är att hedningarna ska omskäras. Han är inte emot att judarna ska omskäras. Så här gäller liksom att vara på det klara med situationen, med sammanhanget. Nåja, här utbryter alltså en förföljelse, och då så står det att de förskingrades i över hela Judeen och Samarien. Och sen när vi kommer till vers 4 så står det att de som nu hade skingrats, det vill säga de som hade tvingats lämna Jerusalem på grund av förföljelse, de gick omkring och predikade evangelium. Och här berättas det då i hela åttonde kapitlet, om hur det sker i Samarien. Samarien, som i och för sig inte var ett hedniskt område. För samarierna hörde ju också till det judiska folket, eller gjorde de det? Ja, det är frågan. De var judar, men de var judar på 500-talet. Och när den babyloniska fångenskapen ägde rum och det judiska folket fördes bort i babyloniska fångenskapen, så var det en del judar som blev kvar i Samarien. Och de kunde bli kvar och de kunde kompromissa med sin tro, med omgivningen. Och de behövde inte fly och föras bort i någon fångenskap, utan de gifte sig med omkringliggande folks kvinnor och så vidare, anpassade sig. Vilket gjorde att när sedan judarna kom tillbaka från babyloniska fångenskapen, så betraktade man de här som förrädare. Och det misstroendet mot samarierna växte sig starkare och starkare. Och man kan nog säga också att deras förståelse av de fem moseböckerna och deras hållning till templet och till lagen inte bara urvattnades utan förändrades under århundradena. Så att man betraktade inte dem som judar. De var, jag vet inte vad man ska säga. Och den hållningen är ju nästan detsamma idag, skulle jag vilja påstå. de som bor i Samarien. Det är alltså, Samarien är det nuvarande Västbanken och de områdena. Så att det är inte ens idag så hör det ihop riktigt. Det är ganska märkligt vilka perspektiv som målas upp när man läser de här bibelställena. Men i alla fall, då var de som var förföljda, de hade kommit till Samarien. Och vad sa de för något? Ja, det är klart de berättade varför de var förföljda. Det är självklart. De berättade om hur de hade kommit till tro på Jesus. Och de berättade om spänningarna i Jerusalem. Och de berättade om hur Stefanus hade blivit martyr. Och de berättade om hur en svår förföljelse utbröt för den kristna trons skull. Och de berättade om Jesus naturligtvis, vad han hade lärt och undervisat. Det tror jag att de i Samarien hade förhandsinformation om. För Jesus var ju i Samarien. Kvinnan, i samariska kvinnan till exempel. Så det var nog inte alldeles okänt. Men nu så upplivas den här informationen. Kanske fanns en del kristna där redan. Det vill säga en del lärjungar. Och här står det då att många kom till tro. Ni ser i den sjunde, åttonde versen, alltså 8:8, så står att det blev stor glädje i den staden. Det var i Samaria. Eller om du kommer till, vi ska säga förresten vers 14 också. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, då sände de dit Petrus och Johannes. För när de fick höra det så, jag ska inte säga att de inte trodde sina öron, för det gjorde de säkert, men det blev ju problem, för de var ju inte, de hade haft problem med grekisktalande judar, och kan ni tänka vilka problem man hade med samarierna. Och hur skulle det här gå till? Om de kommer till tro, har de fått helig ande till exempel? För det var ju, helig ande utgick ju så att säga ifrån församlingen och från apostlarna, och apostlarna reser nu upp till Samarien för att kontrollera läget. De sände dit Petrus och Johannes, och dessa kommer till Samarien och ber för dem att de ska få den helige ande. Och så fortsätter det så, och så kommer till vers 25, så står det, sedan de hade vittnat och predikat Herrens ord vände de tillbaka till Jerusalem och predikade under vägen evangeliet i många byar i Samarien. Så hela Samarien blev uppfyllt med evangeliet. Men kom ihåg att det är oplanerat. Det är en mission som äger rum på grund av förföljelsen. Och inte av något annat skäl. Jag har ibland tänkt på, det här är kanske lite kluvet och ni får väl tänka på det själva. Men i våra egna sammanhang så är det väldigt trögt att få oss ut i kyrkorna och att missionera bland vanligt folk. Det borde ju inte vara så, men så upplever vi nog att det är. Så tänker jag ibland så här, men missionen kanske fungerar så helt enkelt. Att den ska på något sätt tvingas ur oss, den ska pressas fram. Vi vet ju att missionen alltid varit som kraftigast när det har varit besvärligt och när det är motstånd. Då har evangeliet spridit sig blixtsnabbt. Ju sämre det är, desto bättre är det. Det kanske har varit så från början, det kanske är så fortfarande. Vi har de stora väckelserna, det är ju i Kina och Sydamerika och Afrika förstås, Asien. Där man lever under helt andra villkor än vad vi gör. Ja, det är tänkvärt att missionen är oplanerad, den sker spontant. Den sker när den helige ande förlöser ett nytt skeende ibland oss. Sen kommer man till nionde kapitlet. Där har jag noterat i vers 32 att Petrus reser genom hela området och kommer ner till de heliga som bodde i Lydda. Och sen berättas det om Joppe. Och sen vet ni att han kommer till Caesarea i kapitel 10. Petrus försvinner ju, kan man säga, från församlingen i Jerusalem tidvis. Och det står inte i apostlärningarna varför han försvinner. Men här finns ju en antydan. Han reser alltså, för det här är ju Samarien. Och det här är Samarien ända ut emot havskusten. Joppe, Lydda, Caesarea, det hedniska området. Han reser runt för att besöka dem. Det står inte att han reser runt för att missionera eller predika, utan det står i vers 32 att han besökte de heliga. Det fanns alltså heliga i Lydda. Det fanns församlingar i Lydda, Joppe och så vidare på många ställen. Och dessa var då samarier, eller kanske, vem vet, kanske till och med fanns rena hedningar där som hade kommit till tro. Och Petrus ägnar sig åt att resa runt som en sorts biskop och visitera de här olika församlingarna. Och det är i det ärendet som han också kommer till Caesarea. Kapitel 10 och kapitel 11, det brukar kallas för hedna missionens genombrott. Och det, att det är som så stort utrymme, Lukas då som har skrivit apostlarna, att han har tagit så mycket utrymme till att berätta om denna enda händelse, nämligen när Petrus besöker Caesarea. Det är anmärkningsvärt. Men det är förmodligen så att det som sker här, när den helige ande faller över hedningarna i Cornelius hus, det är alltså så anmärkningsvärt, så Lukas måste återberätta det, inte därför att han inte skulle varit med om dramatiska händelser tidigare eller att han var sensationsinriktad på något sätt, utan detta är ett genombrott för hedningarna. Men det är samma sak där, det var ju inte planerat. Inte hade Petrus planerat att nu ska jag åka hem till Cornelius och sen ska jag predika ordet där och sen ska anden falla och så ska folk komma till tro och bli döpta. Fanns inte på agendan. Utan det var tvärtom så att när han var i Joppe och han var i bön och skulle bedja sin tidebön då, så sänktes det ner en duk med massa rena och orena djur. Och han får höra en röst från himlen som säger att han ska stå upp och så ska han äta det här. Nej, nej, aldrig, säger Petrus. Han har det judiska tänkandet helt och fullt. Jag kommer inte vid några orena djur. Tre gånger får han den synen. Så får han också höra att det är människor på väg att knacka på dörren som har ett ärende till honom. Han blir förvarnad om det och så händer det. Och så kommer de då från Cornelius hus och hämtar honom till Cornelius hus. Och han vågar inte annat än att följa med förstås. Eftersom han blir överbevisad utav änglar, av den helige ande och utav änglar. Och sedan så, när han kommer dit så bryter han ju sina egna principer. För han går in i Cornelius hus. En rätt trogen jude ska inte gå in i en hedningshus. Men det gör han. Och så predikar han, och så står det, jag tycker det står så härligt här i 10 kapitlet vers 44. Han står där och berättar om Jesus, och medan han ännu talar så blir han, då blir han alltså avbruten av den helige ande. Den helige ande faller över alla som hörde ordet. Och det var hedningen, nu talar vi med en riktig hedning, Cornelius och hela hans familj eller släktingar och vänner. Och den helige ande föll. Och sen går hela kapitel 11 åt till för Petrus att berätta det här som har hänt för apostlarna i Jerusalem och försöka förklara det här. Men nu kunde de inte skicka upp några apostlar, för han var ju själv apostel. Så nu har det kommit in i ett skeende där man inte riktigt vet hur man ska hantera det. Nu börjar det bli akut. Dessutom är det så, men det har jag hoppat över här nu, men om du tittar i 9 kapitlet, alltså går tillbaka ett steg, så ser man i 9 kapitlet att Saulus, som ju var en sträng farisé och som hade tagit på sig uppdraget att vara den judiska trons apologet och hålla rent ifrån de här messiastroende judarna och deras falsarier och så, va. Och han gick så långt så att han inte bara gillade att Saulus eller att Stefanus blev stenad, utan han var aktiv i att gå till rätta med de kristna. Och gå till rätta, då menar jag till och med att han utverkade tillstånd att fängsla dem och ta dem till Jerusalem och ställa dem inför stora rådet. Det här återberättas i 9 kapitlet, men det är en enskild persons, Saulus, omvändelse. Men hans gärning kommer ju igång lite senare. Det kommer igång i 12-13 kapitlet. Så det här som står i 9 kapitlet, det är mera en sorts förvarning om vad som ska komma. Och då så ser ni i 9:e kapitlet, jag går inte igenom det här med hans omvändelse och sånt, för det kan ni antingen läsa själva eller ja, ni känner väl till det här, om ni inte gör det kan ni läsa det själva. Och så står det att Herren talar till Ananias. Ananias ville ju inte gå och be för Paulus att han skulle få sin syn tillbaka. Han gjorde motstånd. Och då så säger Herren till Ananias i vers 15. Apostlagärningarna 9:15. Men Herren sa till honom, gå. Han, alltså Paulus, är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Så här har Lukas klämt in redan i 9:e kapitlet att budskapet ska ut till hedningarna. Det som händer här i 10:e och 11:e kapitlet är en försmak på så sätt. Så det är lite grann om bakgrunden till att Paulus då blir en kristen och att Paulus sätter igång sin missionsverksamhet. Nu hade jag tänkt att jag skulle ta lite mer om Saulus person eller Paulus, men det hinner vi inte göra. Men jag kan ju föregripa nästa gång genom att säga att det som ni redan vet förmodligen, att Paulus då kommer till tro. Och sedan så är ju han avsidestagen i ungefär 14 år. Under de 14 åren så befinner han sig i Arabien. Och Arabien är sannolikt, sträcker sig, det är inte Saudiarabien vi tänker på, utan det är mera Nordia Arabien i sådana fall. För det sträcker sig ändå upp emot Damaskus vid den här tiden. Det var ju när han var på väg till Damaskus som han kom till tro. Där blir han sannolikt kvar och predikar. På eget initiativ, om man ska kalla det så, va? Under ett antal år. Sedan träffar han apostlarna i Jerusalem. Men bara under en kort tid. För han vill ha kontakt med dem. Jag vet inte om det kan vara så att det börjar gå ett rykte om Paulus och hans predikoverksamhet. Eller att Paulus vill stämma av någonting. Eller han vill bara träffa apostlarna. Det vet vi inte riktigt. Och sedan så tvingas han ju fly därifrån. Och då flyr han tillbaka till Tarsus. Och där är han ytterligare 8, 9, 10 år som inte vet någonting om vad som händer. Men vi vet väl vad som händer om vi säger att det är klart att han studerade skrifterna med ett helt nytt ljus. Med en helt annan infallsvinkel. Och han ägnade sig åt bön. Och han berättade naturligtvis om människor runt omkring sig. Men det är rätt intressant att det går en 8, 9, 10 år där som han bär på den vissheten inom sig. Att han ska predika för hedningarna. Han kanske sipprar ut till hedningarna. Men han har ju inte på något sätt fått ett officiellt uppdrag från kyrkan i stort. Att vara hedningarnas apostel eller någonting sånt. Utan det här är någonting han går och bär på. Så därför kan man ju bara föreställa sig vilken känsla, vilken glädje det måste ha varit när Saulus där då kanske 14 år efter sin omvändelse går i Tarsus med den här trängtan som trycker på, och sen en dag så kommer Barnabas från Antiochia. Och sen Paulus, nu har det hänt i Antiochia att hedningarna kommer till tro i skaror. Nu är din tid kommen. Följ med mig och verka som profet och lärare i Antiochia. Och så finner de varandra och så tar de sig tillbaka till Antiochia där de sedan verkar som profeter och lärare tillsammans med en del andra. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över Galaterbrevet, och det här var första delen, premiärdelen över detta brev. Och är det så att du vill höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst i repris, så att säga. Och jag, Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Jag var producent och tekniker för programmet. Och programmet heter Bibeltimman.